Sitter här i Göteborg hos Mario Nogani. Jag är sjukt glad för att vara här. Vi kommer att prata om ekonomi, börsen och psykologi också, som är så viktigt i livet och på börsen. Stort, stort tack för att du är här med mig.
Tack själv, gubbe.
Ja. Ja. Så det här ska bli jättekul. Och det här är då The Almuk Show. Jag startade nyligen, så du är en av de första som får med. Jag är sjukt glad att du var med. Och kan du berätta lite om dig själv, om vi börjar där?
Absolut. Så jag jobbar som mentalspecialist. Stort sett vad jag gör är att jobba med entreprenörer och aspirerande entreprenörer, framförallt också influencers. Det hjälper dem att göra mer av vad de älskar, bli vackert belönade för det och må mentalt bra längs vägen. Mm. Så mycket fokus på det psykologiska och jobba med en livsstil-business och vanlig business därifrån ungefär.
Mm, ja. Exakt, och tanken med att på ny snacka ekonomi, det blir ju personlig utveckling också. Och den psykologiska biten, för jag tror verkligen det är den allra viktigaste saken till mig på börsen.
Ja, verkligen.
Man vill lyckas med investera, men också i livet generellt, för man är sin egen största fiende typ. Så liksom, hur gör du med börsen och investeringar? Om du investerar något i det, för jag vet att du investerar ju liksom i dig själv och mycket annat liksom. Men om vi börjar där, är det något som du själv gör?
Ja, så jag investerar i börsen. Som jag nämnde innan vi pratade här, att jag investerar ganska tråkigt. Men det är också det bästa typen av investering tycker jag.
Det här blir lite så här confirmation bias.
Ja, exakt,
man konfirmerar, för det gör jag ju också liksom. Så jag gillar att höra det, för det gör jag själv också.
Nej, men absolut. Så det är helt enkelt indexfonder. Så globalt, svenskt och lite andra roliga aktier ibland, men det är väldigt lite. Så mestadels går till stabila, långsamt växande indexfonder.
Ja, men jag tror mycket på det också. Jag har ju hamnat där också. Det är lite, det är det som är mest statistiskt underbyggt i alla fall.
Exakt.
Det är så himla enkelt. De flesta vill ju hålla på med sitt eget liv och kolla på Netflix och allt annat. Men man vill ändå investera. Liksom. Så jag tror verkligen på att köra på den, den vägen. Men det är ju så mycket mer liksom till också rikedom och så. Man kan investera i indexfonder. Och så har man kanske 20 miljoner till slut, men man kan ju vara olycklig ändå. Alltså det är ju så mycket mer till det.
Verkligen.
Så vad skulle du säga om så här, rikedom överlag och också så här med, det är så himla lätt i social media och så att hänga med i det här att köpa en massa skit för att imponera folk som inte ens bryr sig. Alltså vad är din take på det? Hur har du liksom så att jobba med det?
Ja, alltså så jag tror det är viktigt att definiera liksom rikedom först och främst. Alltså rikedom kommer i många olika former brukar jag säga. Du kan ha en hälsa som en viss typ av rikedom och du kan ha relationer som en viss typ av rikedom. Mm. Din intellektuella kunskap. Så att rikedom finns i många olika former. Men jag skulle, om du ställer frågan igen, vad kopplat till?
Det var kanske inte bra för, men jag tänkte såhär, alltså symboler såhär, alltså att man köper en massa korkade grejer för man vill imponera på folk som egentligen inte bryr sig och som inte gör en lycklig.
Ja. Ja.
Alltså jag tycker det är något man ser mycket liksom i samhället på social media. Man vill gärna flexa och visa upp så. Fast man egentligen på insidan mår väldigt dåligt.
Ja, men det tror jag absolut de flesta gör för att det liksom är en reaktion till andra människor. Så det man liksom har gjort sin lycka och baserat det på det externa istället. Istället för att någonting inifrån. Så jag tror det är en stor miss som folk gör. I stort sett. Alltså baserade på det externa då.
Ja, men också, jag vet att du la upp en post ganska nyligen om 7 olika delar av rikedom. Om du skulle kunna så här, ta det lite kort, vad är det du tänker? För där är ju det finansiella, men där finns så mycket mer till det, liksom, vad som är rikedom i livet.
Så jag brukar ju säga liksom så här att om du, så där, just den posten var då kopplad till att du kan bli väldigt volatil om, låt säga så här, låt säga att du har alla pengar du har, eller alla pengar du önskar i hela världen liksom. Men om dina relationer är upp och ner så tenderar du att tänka på det. Och då kommer det skapa mer känslor som gör dig mer volatil och du kanske behöver liksom spendera pengar på att få hjälp på ett eller annat sätt. Eller att du kommer hitta något sätt att spendera dem på plötsligt. Eller låt säga att du har pengar men du har inte hälsa. Då kommer pengarna gå till att bygga upp din hälsa ändå. Och har du ingen hälsa så spelar ingen, liksom, dina pengar någon roll. Eller om du har pengar men du inte har intelligens, och det kan låta ganska hårt här kanske, men liksom den mentala aspekten där du är avstressad, du har ingen närvaro eller du har svårt att hitta något meningsfullt och du känner dig tomt, då spelar inte pengar någon roll heller. Så i den posten så sa jag att det var väldigt viktigt liksom att du någonstans minimerar risk över livet i stort sett liksom, så att du har en jämn balans så att det inte bara är en pelare som flyger upp. För om den pelaren flyger upp så kommer den falla ändå till slut.
Ja.
Utan det blev klart och tydligt där.
Ja, men jag fattar. Alltså jag förstår. Jag tycker det är väldigt, alltså viktigt koncept, för det är lätt så att man Man vill kanske nyttomaximera allt. Man vill leva så billigt som möjligt och bara investera allting kanske. Man vill bli rik så snabbt som möjligt och uppnå ekonomisk frihet. Men det är ju, man har hört en del exempel från FIRE också som jag kan tycka är bra till det. Men att man maxar det, kör stenhårt, men sen har man liksom glömt bort allt annat i livet. Yeah. Så det är viktigt att man hittar balans på sätt och vis. Så att det ena behöver inte utesluta det andra. Man ser hela, alltså spektrumet.
Exakt.
Ja, men jag kan kanske själv vara dålig på det ibland också. Liksom. Det är lätt att man fokuserar på det ekonomiska, men det finns så mycket mer egentligen som är viktiga också till viss del. Yeah. Och pengar är ju bara ett verktyg. Liksom.
En viss aspekt. Ja, det finns ju många sätt att bli rik på. Men för att koppla tillbaka den frågan du sa innan också, så tror jag att de flesta tror att de har en värdering på sparande och finans, men egentligen har de en värdering på livsstil. Så att de vill liksom leva livet av de rika och kända och sånt där. Och därför vill man ha quick fixen och bli lite snabbt och flexa liksom, för att visa att man har det, för att någonstans att det är det man har lyckats. Typ. Ja. Men det finns ju så många mer komponenter till livet än det.
Exakt. Liksom. Jag kommer tänka på det här. Det finns en studie, du har säkert bättre koll på det här än men en studie att om man fick välja mellan till exempel ha 30 000 kronor i månaden och bo i en omgivning där de andra hade 20 000 kronor i månadslön, eller om man ville hellre ha 40 000 kronor i månaden och bo i en omgivning där de hade 50 000 kronor i månaden.
Yeah.
Så det viktigare är den relativa rikedomen. Alltså man vill alltid vara bättre i sin omgivning. Så det spelar ingen roll hur mycket pengar man har än. För man alltså jämför sig med, det finns ju typ alltid någon som har mer pengar förutom topp rikaste.
Top, yeah.
Men det finns ju alltid någon som har mer, så man måste liksom på något sätt switcha, alltså få bort den.
Precis.
Annars kommer du ju att förstöra för en.
Och det är mycket av det vad jag gör, liksom, att du jobbar på att bygga upp din, alltså din definition av framgång, för jag tror det är den alla försöker uppnå någonstans, med att bygga den inifrån först. Vad är det för mig liksom? Så många tror att de kanske behöver 20 miljoner i banken för att leva sin livsstil, men jag brukar göra det som en övning med mina klienter liksom, och de bara, det var ändå inte så mycket jag behövde för att leva den livsstilen jag vill.
Sjukt sant, jag läste en bok av Tony Robbins.
Ja.
Jag läste den också. Du har antagligen läst den också.
Det är bland annat
också den. Alltså att om man väl skriver ner vad man behöver, så är det oftast mycket mindre pengar än vad man verkligen behöver.
Ja.
Man börjar räkna på det.
Ja.
För man har ofta bara någon alltså, arbitrary number liksom, som man slänger ur sig. Alltså det är det som är intressant, så fort man börjar räkna på det och tänka efter. Och så prata också om vad man själv tänker, så inser man ofta, eller någon kan ifrågasätta att det stämmer kanske inte stor del. Så här på börsen, så här, djävulens advokat är viktigt liksom, i livet också. Har någon som ifrågasätter ens, alltså tankar kring pengar, men också allmänt livet liksom, det är viktigt. Så att man yttrar det, så kan man inse bara det kan man inte så smart egentligen.
Ja, verkligen.
Ja.
Men jag tror alltså pengar också är en viktig grej liksom, rent psykologiskt. Alltså jag ser pengar som energi typ, värde kan man kalla det. Inte energi på det flummiga sättet nu heller. Men med ditt utbyte av någon liksom, form av där. Men också att det speglar känslor på något sätt. Liksom. Om du värderar dig själv, så ser du till att betala dig själv först till exempel.
Rich Dad Poor Dad. Liksom,
där har du den.
Betala dig själv först.
Exakt, och det är viktigt.
Bokrik där också tycker jag. Han är väldigt extrem också.
Men den har jag faktiskt fått från The Richest Man in Babylon. Så det är en äldre bok. Så mycket, av dem jag säger kommer från
snyggt
äldre tidsläsare.
Den har jag också läst faktiskt. Ja. Den är också väldigt bra.
Ja. Ja. Så därifrån har jag den också. Så det tror jag är viktigt typ, om man vill liksom lära sig finans själv. Liksom, att värdera sig själv först och sätta sig själv i prioritet först. Det betyder att man kan ta hand om andra eller hjälpa andra. Det tror jag det är en vanlig miss som folk gör också.
Men så ett inslag jag tänkte ha i podden är liksom att prata om sådär en psykologisk fälla, bias. Det känns som du kan ju hur många som helst. Men är det någon specifik du känner, liksom, du känner idag vill jag lyfta den här kopplat till att det kanske alltså investeringar och börsen. Om det är något, den här brukar folk hamna i, eller som du tänker, det är hur många som helst. Men om du har någon liksom. Ja, men du tänker, men anledningen till att jag gör det är för att jag tänker att den psykologiska biten är den viktigaste tror jag för att investera, och det är därför jag vill liksom börja prata mer om det, för det känns inte som det pratas så mycket om det inom investeringsvärlden.
Okej, kanske inte en form av en specifik bias, men absolut den här tidshorisonten.
Just
det är en bias, och den påverkar dig psykologiskt i många avseenden. Så på börsen absolut att många vill bli get rich quick, det är ett år, två år liksom. Problemet är om någonting går väldigt snabbt upp, så tenderar det också att gå väldigt snabbt ner. Så när du har en längre tidshorisont, både för ditt liv men mycket andra saker, till exempel att du förändrar din hälsa och andra komponenter, så är det alltid viktigt att kunna se lite längre fram. För gör du det, så blir du mindre volatil upp och ner.
Mm.
Och där snackar vi börspsykologi, att man inte ska falla för det är ett börsfall. Liksom, eller nu är det rally upp och nu ska man köpa. Liksom, så att man blockerar ut liksom, the noise, alltså böset, och kan hålla sig fokuserad på sitt. Liksom.
Mm.
Så Den skulle jag säga är så jäkla
den
viktig.
Den är svimor. Och därmed, om man ska bygga vidare på samma tidsåsson, då tycker du om det alltså allmänt i livet? För det är ofta så här, typ, man ser mycket så här, folk är miljardär när de är 22 liksom. Och så här. Yeah. Alltså det känns som många vill göra allt så snabbt som möjligt. Så jag känner också själv bara, jag börjar plugga direkt efter och så. Mm. Men du har ju haft en lite annan, alltså du har ju hunnit med så sjukt mycket liksom. Trots att du bara är
30. Yeah.
Alltså kan du berätta lite om hur du har kommit hit och är idag? Alltså du driver ändå så här eget företag som ändå är alltså jag skulle säga framgångsrikt liksom. Yeah. Och du har ju inte alltså du har hunnit med så mycket.
Yeah.
Du får berätta liksom.
Berätta.
Och typ din take på också vad du tycker om så här samhället liksom. Alltså det känns som många är så himla stressade.
Ja.
Att, vet, så här, man ska gå 5 år utbildning och så bara,
yeah,
hoppa på corporate ladder liksom.
Yeah. Så jag tror, alltså, jag har ju döpt mitt företag till Disobey. och det liksom är att man ska våga någonstans byta sig från normen. Och jag tror de flesta är helt ärligt rädda. Man vågar inte visa sig själv och man vågar inte uttrycka vad det är man faktiskt verkligen vill göra, för att man är rädd för att bli dömd av de andra. Och så kommer också den andra biten in, varför man försöker passa in och köpa saker för att imponera på andra.
Yeah.
För att man vill liksom passa in normen. Och någonstans när jag var 19 typ, så verkligen slog det för mig. Där jag, helt ärligt, alltså, det kändes som flatline. Så jag kände verkligen glädje upp och glädje ner. Jag hade elitfridrottat och jag hade fick lägga den karriären på hyllan. Så det gick lite av en identitetskris kan man säga. Och det var lite så jag kom in också i självhjälpsvärlden kan man säga. Inte riktigt, men jag satt och googlade i stort sett, typ, okay, what to do with my life.
Yeah.
Klockan 3 på en kväll, hitta en pdf på sida 3 som heter Milky Pigeon. Och liksom börja läsa lite den och bara, ah, okej. Okay. Jag är inte själv om att ha de här tankarna att jag vill göra andra saker och utforska världen liksom. Så den lilla random pdf-en liksom hjälpte mig att börja tänka annorlunda. Och sen så var det bara en fråga om mod.
Okay.
Så det var där jag också började läsa mer om det här med rädslor typ. Och då såg jag när många går höger, då tänkte jag, ah, då vet jag att jag ska gå vänster. Eller om jag känner mycket rädsla så ska jag gå mot det hållet. Så det jag gjorde väldigt tidigt var att jag skrev en stor bucketlist med alla rädslor jag hade.
Okay.
Och så sa jag, okej, den här ska jag beta av. För jag vill inte att rädslor ska styra mig, jag ska kunna kontrollera det. Så det gjorde jag ungefär 3 år.
Wow, yeah.
och liksom satte upp saker, så det var allt från att dyka, resa på egen hand. Många andra saker som kanske inte passar på den här podden.
Okej, okay, jag fattar. Ja.
Men exakt, alltså, och oavsett vad folk tycker eller tänker, liksom våga bygga ett förtroende för mig själv och lita på att det jag gör kommer över en lång tidshorisont ge mig den ROI kan man väl säga.
Ja, absolut.
Så det tror jag.
Ja, men det tror jag, så det är väldigt viktigt också att man, alltså, testar att göra alla de här andra sakerna. För alltså man ska ha den långa tidshorisonten också, men man ska också ta möjligheterna när man får dem längs vägen. Alltså att göra sådana här, som att dyka då. Alltså, det känns som det är många. Det är lätt att prata, vi pratar inom tidsåsont också. Alltså det är lätt att hamna i att man, man ska köra den här arbetsveckan och sen så är det helg, då är man liksom bara helt död. Så,
exakt.
Och så, sen är det nästa vecka. Alltså att man bara tuggar på utan att ta på tillvara eller lägga in de här saker som man verkligen vill hinna med också.
Ja, precis. Alltså, man ska, jag brukar säga, fin point där du har. Alltså att man ska kolla upp lång tidshorisont men sen kolla ner och njuta av det man gör längs resan också. Och då kanske man vill ändra liksom visionen, brukar jag säga. Men någonstans det liksom att ha ett syfte typ, som är lite större än en själv. Inte på det flummiga sättet, återigen. Utan syfte kan vara bara, men lite det du gör. Liksom, jag vill lära mig att testa och utforska, för jag vill se vad det kan leda till och växa. Men också ha liksom några milstolpar längs vägen där man njuter och faktiskt checka in med sig själv. Okej, gillar jag det jag gör?
Ja.
Och inte fokusera på utfallet, alltså resultatet, vilket jag tror också många gör i börsen, finans och andra saker.
Exakt, det är skitbra poäng då till börsen, att man, det är lätt att köpa en meme stonk och så får man kanske 200% i avkastning och så bara, det här, där ska jag göra om, men till slut så kommer det ju gå åt helvete rent
exakt,
för du har en dålig process. Så det är viktigt också, det är jättebra i livet också, tror jag, att man kollar på processen framför resultatet.
Verkligen. Jag tror det finns en viktig poäng där också, så här att om man ser det ur ett psykologiskt perspektiv, typ, om du blir rik väldigt snabbt så hinner inte din psykologi med riktigt. Så då har många oftast problem med en sån här, förtjänar jag att behålla de här pengarna? Så många hittar ett sätt att spendera de pengarna på.
Okay.
Så förr eller senare, om de har gjort studier på någon som varit hemlös och så ser man en massa pengar på ett eller annat sätt, så försvinner liksom pengarna.
Uh-huh.
Så folk har svårt att behålla pengar. Så det kan vara ett företag som omsätter väldigt mycket resultaten, men det finns egentligen inga pengar kvar.
Nej,
så att de på ett eller annat sätt liksom rinner ifrån den. Mm. Samma med arv har de gjort studier om liksom.
Ja, och det, jag tror också det finns så här också att det krävs ju helt andra egenskaper att behålla pengar från till att tjäna dem. Alltså yeah. Det finns ju många som har byggt upp ett företag väldigt snabbt. Yeah. Jättebra på det, men sen ska man vara ganska tråkig egentligen för att behålla sina pengar liksom. Man kan allokera dem och starta family office och man har jättemycket pengar så. Men det, de flesta kan köra vidare på samma liksom, alltså det som tagit dem dit och var en entreprenör som kör all in liksom, och det kan man ska göra när, det finns väl jättemånga exempel på det, folk som har blivit rika väldigt snabbt men sen har gått broke också för man har fortsatt. Det var ju bara nyligen här i dagarna så är det FTX grundare som är en av de största kryptoplattformarna. Han var ju, snack innan om han, jag kan väl köpa Goldman Sachs och så liksom, alltså så här, men nu är han ju, han gick ifrån att vara miljardär till nu ligger han back en massa, 100 miljoner. Då har man också tagit för mycket risk antagligen och leverage, men där och då så blir man ju avgudad. Men sen,
men det är liksom, folk ser oftast highlighten en kort period liksom. Så mycket när jag pluggar så försöker jag se saker över långtidsperspektiv liksom, alltid för att se hur banar det ut sig över tid liksom. Det tycker jag är betydligt mer intressant för min del i alla fall. och ta det sakta men säkert och bygga upp det på det sättet.
Ja, det håller jag med. Men alltså, så här, delayed gratification är något som man hör mycket om. Och jag tänker det är alltså, börsen och livet generellt sett. Alltså det är där, jag har så här, att om man kan vara den som då kan vänta på att få belöningen istället till man går in på mobilen och swipar och får belöningen direkt. Om man bara kan skita på den. Alltså i livet, vad är din take på det? Vad är det man ska, vad tänker du själv på liksom, i ditt liv för att kunna då nyttja det?
Ja, extremt viktigt. Men mycket instant gratification kommer oftast från att du inte lever efter dina högsta värderingar, brukar jag prata om. Så då tenderar du att bli mer impulsiv, du kommer behöva mer motivation, du prokrastinerar, är tveksam, du behöver liksom dina, du behöver mer dopaminhits. För typ när du är inspirerad, du gör saker du älskar, så tenderar du att vara mindre emotionell. Alltså du swipar inte, alltså flyger inte. Jag brukar rita upp ett pendulum i en triangel liksom, så du flyger inte upp och ner utan du är fokuserad. Lite som en, om du tar en elitidrottare som älskar vad de gör. Okay? De vet att de måste träna 8 gånger i veckan, det är svett, det är blod och det är tårar. Men belöningen är liksom balanserad till det. Så om du bara söker belöning utan smärta så kommer du få en dänga. I de flesta fallen skulle jag vilja påstå.
Okay.
Så där är min...
Ja, men jag fattar. Ja, men jag tror det är sjukt, sjukt viktigt att ha med sig i livet.
Och... Du nämnde det med alltså ett spartips typ och hur man kan hjälpa sig själv psykologiskt typ och bli bättre på att ta hand om sitt sparande men också liksom njuta av processen. Så någonting jag typ, någonting jag lär ut och jag själv är någonting som jag kallar för FAST som jag har fått lärt mig från min mentor som står för Forced Savings Accelerator liksom i stort sett. Så låt säga att du vill börja spara pengar, så då börjar du med 10% av din lön. Men sen också vad du gör var tredje månad är att du höjer ditt sparande med 10%.
Okay.
För rent psykologiskt så märker du inte av 10%. Eller typ en 10% rabatt i butiken känns inte så nice alla gånger. Men 20% är liksom märkbart. Så det är ett sätt liksom också att hålla sig på tårna. Typ. För har du för mycket pengar så tenderar du... Jag brukar förklara det lite som en så här lejon på savannen. Ja. Så har du för mycket liggandes över så du känner dig väldigt bekväm så kommer du liksom hitta något sätt att spendera det på. Så man vill alltid hålla sig lite lätt på tårna. Så du vill inte att det ska bli för tight men inte heller att du har för mycket överflöd. För då kommer det där psykologiska in.
Ja, och då kommer du bara lägga pengarna.
Och då kommer du bara...
Alltså, öka dina lifestyle inflation.
Exakt. Så ett sätt att förhindra det på att ta bort känslorna för det att öka sparandet automatiskt. Och då kommer det också tvinga dig att komma på mer kreativa lösningar. För du kanske känner att det börjar bli lite tight i kontot. Så här. Okay, så hur kan jag göra för att levla upp typ? Eller få en befordran eller starta eget företag eller något sätt.
Ja, det tror jag är jättebra. För jag kommer inte ihåg, men jag hörde det senast igår tror jag att när jag var på företagsevent i Malmö i onsdag så pratade om det. Jag började prata om att spara el och så. Nu när det har börjat bli lite kris, alltså folk har sparat så här 40% av sin elförbrukning. Och det är bara nu för att du börjar krisa. Tänk om man hade gjort det hela tiden. Så jag förstår, tanken är väl lite då att man alltså pushar sig själv till sin limit och blir mer kreativ.
Ja,
för det är väl ofta det man bör göra, för man hamnar i den bekvämligheten.
Ja.
Istället, man hade ju kunnat spara, hade man tänkt på sin elproduktion, eller elåtgång, liksom. Så under hela ens livstid så har man sparat en massa pengar. Ja. Liksom. Så det är smart att man försöker pusha sig själv lite, boundary. Och tänkte jag hoppa in i en helt annan grej, men jag tänkte på så här, med mål och så. Jag har läst någon bok så här, man ska sätta upp sparmål till typ resor man vill göra, allt så. Alltså har du någon sån take på det? Typ så här, köper man en jacka för 1000 spänn, ska man då investera eller lägga undan 1000 spänn också? Har du någon sån här egna rules för det?
Ja, exakt. Så det är, så jag brukar dela upp typ en sak, så dela upp ditt bankkonto i 3 bitar. Så du har en pool för sparande, en pool för typ en buffert och en pool för livsstil.
Mm.
Så här, men att du inte ska lägga inte mer pengar på livsstil än vad du kan spara typ. Där någonstans, brukar jag säga. Eller om du vill öka din livsstil så behöver du också öka ditt sparande. Typ. Men jag tror det är absolut viktigt, jätteviktigt att njuta av resan. Så att man, du vet, har en lista med saker man vill köpa, resan man vill göra. Det är extremt viktigt att njuta av resan. Så jag själv är inte så jättestort fan av FIRE. För att det är så, det bara kapar. Så det brukar jag göra.
Mm.
Alltså att jag har, men som sagt, jag gör den här FAST. Alltså jag sparar, ökar det hela tiden. Men det hjälper mig också att hålla mig på tårna och gör så att jag ökar omsättning på andra sätt. Liksom.
Ja, det känns väldigt aggressivt. Har man så här vanligt jobb så kanske det är tufft. Men då får man ju hitta andra lösningar, side hustle.
Exakt. Sånt, liksom. Och det är det som det är viktigt för en.
Ja.
Så.
Det tror jag är alltså riktigt bra. Och det du säger också med att njuta process. Jag vet, jag läste något nyligen att, alltså, att se fram emot saker. Det är sjukt underskattat. Alltså vikten av det, att ha saker att se fram emot. Att man njuter så mycket mer av det.
Mm.
Alltså att man, om man har saker framför sig fram emot, så man också liksom försöker, alltså jag behöver inte säga kontinuerligt varje vecka, men alltså man försöker boka in, som du säger, man kan ha resor sig fram emot i sommar och så minigrejer också, att det behöver inte bara vara alltså 2 veckor all inclusive, utan det finns ju så mycket man kan göra som man kan se fram emot liksom.
Verkligen. Och jag, för att koppla det till det du säger om mål, alltså jag är ju nästan extrem med det kanske. Så varje år så gör jag någonting som kallas för master planning, som jag också lärt mig man gör. Alltså det är i stort sett att du planerar ut ditt liv. Återigen med lång tidshorisont, och då är liksom, okej, hur ska det se ut om
ett år? Du vill snacka om grav, alltså så här, du ska
gå på begravning. Hur min begravning ska se ut, vilken musik som ska spelas och som ska stå på. Det är liksom alla detaljer och alla delar av mitt liv i stort sett. Så och då är det viktigt att sätta dem lite längre på, så veta vad är det du faktiskt vill skapa. Och då blir det mycket lättare om du har ett varför kring du till exempel sparar eller spenderar pengar. Liksom. Så då har man det i huvudet hela tiden.
Mm.
Så återigen, det är något, en större vision som driver dig. Det hjälper också med delayed gratification, för då är det andra viktigare. Liksom.
Ja, det kan jag tänka. Men jag har själv testat så här årsmål och så. Det har inte gått så bra. Jag har sett upp rewards och så. Jag har läst lite böcker och så. Men alltså, hur känner du där med, om vi säger att du så om 20 år så ser du vad du hade planerat. Hur är det där också? Tänker du på de här målen som en process fram och så resultatet får bli som det blir? Alltså för det är också lätt att bli resultatfokuserad och bli missnöjd om man inte har nått det man satt upp. Alltså det är svårt att sätta kanske mål som är, inte gör en besviken i framtiden typ. Eller,
exakt.
Om du förstår vad jag menar.
Så, exakt. Så här är det lite grejer när det kommer till mål. Ett stort miss jag tror många gör att de sätter mål som grejen. Men jag sätter mål som ett sätt att mäta bara. Så jag fäster mig inte vid det. Så vissa mål har jag liksom satt och sen bara, oj, jag har betat av dem på 1-2 månader. När jag trodde det skulle ta 1 år. Och vissa mål gick jag inte mål på förrän 2-3 år senare. Så det är så här, målen är liksom, vad är det jag vill uppnå och skapa? Och deadlinen hjälper absolut att sätta ett hum på det, men sen kanske det kommer liksom i olika etapper. Så jag tror det är viktigt också att när du planerar att du är villig att kunna flytta runt lite. Och liksom se, okej, vad är det jag går mer i mål på? Och varför gjorde jag inte det här? Så här, för vad ska du annars köra din tid?
Nej,
alltså i stort sett.
Nej, men, du, sant. Annars bara flyter tiden ifrån liksom, och så märker man att alltså, tiden går utan att man har liksom, man har ju rutiner även fast man inte aktivt tänker efter. Det har jag börjat tänka mer på.
Som vi tar
alltså,
dig också för övrigt, om jag får avbryta. Ja. Du kanske satt upp några mål, men du kanske gick i mål på andra saker också.
Ja, precis. Då har jag känt också att vissa mål skrev jag i början av året, så jag har glömt att titta på dem, men så har jag ändå stått där och så har jag ändå känt att jag har ändå gjort det här. Alltså, så de saker man verkligen vill, man har ändå jobbat mot och gjort.
Exakt. Så där är grejen också, hur vi sätter upp mål. Sätter vi realistiska mål? Är de alignade, alltså i linje med vad du verkligen vill? För ibland sätter vi upp fantasimål.
Mm.
Man bara, som ett nummer, jag ska ha 5 miljoner typ imorgon. Alltså,
exakt.
Sådana där grejer.
Så och det, som där också med pengar, det är lätt att sätta upp mål som man tror man vill ha, typ alla säger de vill ha massa pengar, men egentligen är det kanske inte det som är det viktiga.
Nej.
Det är viktigt att typ lära känna sig själv där och verkligen rannsaka.
100%.
Ja.
Jag gjorde pratade inför folk en gång och så liksom gick in och så pratade lite om finanser och så sa, men hur många inne vill bli finansiellt fria? Och så räcker alla upp handen och säger hur många är det? Och så var det liksom ingen.
Nej.
Så många har en fantasi att de vill bli det. När det i själva verket är då livsstilen till exempel. Och det är lite som den där Pareto-charten. 28-regeln i stort sett. Så pengar tenderar att gå till de som värderar det mindre till de som värderar det mest. På en konstant grej.
Mm, och det funkar ju i livet i allting. I alltså, allt. Så här med, det är väl att alltså, 20% av jobbet står för 80% av resultatet.
Exakt.
Alltså, och också hur du säger med att pengar fördelas.
Ja.
Det är väl kanske mer, ännu mer extrema med Wolfgap.
Ja, men exakt, exakt. Men jag tror också det har en viktig komponent. Liksom, så här, att man har en självmedvetenhet och man ser hur, om det verkligen är viktigt för mig eller inte. Så att man inte springer runt med den fantasin, för då kommer det ta upp tid i huvudet på dig, så det blir ännu mer volatil och så blir det en liten shitshow.
Ja, exakt. Jo, men det känner också verkligen också där med, alltså, FIRE är ingenting som jag heller så attraherar så mycket av, det här med Financial Independence Retire Early.
Yeah.
Jag vet, jag lyssnar på Rika tillsammans, de pratar mer om FI är bra, liksom. Financial Independence, men det här med Retire Early, alltså du vill ju ändå ha något att göra alltid om vardagen.
Yeah.
Jag tror mer det handlar om att hitta meningsfull vardag.
Yeah.
Men för vissa kanske det är att vara hemma med familjen mer, och då kan man ska försöka gå i mål så snabbt som möjligt ekonomiskt. Men jag tror också det är många som bara skulle våga byta jobb, eller även om de är 40 kan man ta en ny utbildning, även fast det alltså är jättejobbigt och tufft.
Ja, verkligen.
Så tror jag man blir lycklig av det i slutet.
100%. Och sen som vi pratade om innan, för att koppla till din första fråga, så hur jag investerar. Det är ju en form av investering, men den absolut viktigaste investeringen är ju i dig själv.
Mm.
Alltså att precis som en fond eller ett företag, så kan du också göra dig själv så jävla värdefull, typ genom att lära dig färdigheter, du skillar upp kunskap, lär dig från människor som kan mer än dig, och bygga ett brand, för att prata om kreatörsekonomin liksom. Det är ju ett det finns så många sätt att bygga rikedom på.
Exakt,
och där du själv är den viktigaste. Det gjorde jag. Jag brände väldigt mycket pengar på mig själv tidigt.
Du körde väl CSN till resor och allt möjligt.
Ja.
Bara maxa. Ja. Jag har ju maxat inne på börsen. Men jag maxade det på ett annat sätt. Men du har massa lärdomar på det också.
Ja, precis. Så mycket av det använder mig idag som jag lärde mig. De pengarna skulle egentligen gå till en lägenhet, var tanken.
Ja.
Och sen hade jag ett snack med min far. Och bara, jag kommer ta de här pengarna. Och så kommer jag resa utomlands och göra... Så han trodde jag hade tappat det.
Men nu bara boom.
Nu fick han liksom, några år senare. Ja. Över en långtidshorisont så såg han.
Ja. Han bara, du måste tänka långsiktigt, pappa.
Ja, ja. Nej, men jag såg det själv, och det tror jag också är viktigt att man ser det själv.
Ja, det är väl det viktigaste. Det är svårt att påverka andra. Man får bara visa dem längs vägen då.
Ja, precis. Ja. Och alla är olika redo att spara. Så jag började inte förrän jag var 25.
Nej.
5 år sedan. Innan så brände jag... Ja, mycket, mycket pengar på min egna utveckling och coacher och...
Men det är jättebra. Jag tror en sak som jag själv har fastnat lite i, alltså är det typ så här 17-18, så tror jag det är jättebra att börja lära sig om ekonomi och sparande.
Ja.
Men du får ju bästa avkastning på att typ köpa en bok eller annan typ av utbildning, eller typ ta pengarna, starta ett företag som går åt helvete. Typ.
100%.
Alltså det är lätt att fastna i det här att du borde bara investera alla dina pengar på börsen, men du, alltså, ska du få riktigt bra avkastning så ska du investera på andra vis.
Ja.
Så det är väl kritik till mig själv där lite så här, alltså finansinst och allt sånt här. Det är lätt att fastna, men det finns ju många fler saker som är mycket viktigare också att investera i.
100%, absolut.
Och sen behöver du gärna inte utesluta det andra också. Nej. Det är lätt, det blir så extreme på internet liksom.
Exakt.
Man kan göra både och.
Ja, jag tror det bästa är mitten där någonstans. Alltså jag kollar inte min Avanza någonting, utan jag vill att det bara ska ske automatiskt.
Ja.
Så att jag inte behöver lägga tid på det, utan jag kan lägga tid på det som faktiskt är viktigt för mig. Det är en komponent.
Det tror jag så mycket, man ska typ radera appen. Alltså jag kommer inte heller, alltså, för du kommer ju inte göra några. Det påverkar det ofta dåligt emotionellt också. Alltså du går in och så mår du dåligt över att du ser att du förlorat pengar, röda siffror liksom.
Det är lite så folk gör på Instagram också, upplever jag. Man går in och sen typ jämför man sig med andra profiler som är mer framgångsrika, istället för att bara ha fokus på dig själv. Sätt upp en liten strategi och sen så här, earn your right to risk, brukar jag säga liksom. Så kan du inte ekonomi, okej, spara en buffert först.
Mm.
Bra, då har du den. Okej, nu har du buffert. Kan du börja investera någonting lätt? Bra, då gör du den. Och sen gör du det tills du har hunnit bygga upp liksom lite extra kuddar. Alltså så att du har pengar till godo. Och sen investera i saker du förstår dig på. Så förtjäna din risk liksom. Exakt. Så att man inte lyssnar på folk som säger det här, utan förstå dig själv först.
Mm.
Typ som jag vill investera i saker jag förstår mig på. Det kan vara andra företag jag är med och hjälper till och bygger. Eller i kunskap och de sakerna. Eller mig själv.
Exakt.
Och sen är det andra bara lite extra så vid sidan.
Exakt, jag tror det är så himla viktigt. Det är lätt att kolla på också så här. Jag läste lite om en studie i tisdag om hur ultrarika investerar. Yeah. Alltså det är mycket så här, man vill följa miljardärers morgonrutin och man vill investera. Så de är problemet är att typ investeringsbiten, de har inte blivit rika på det sätt som de investerar antagligen. Nej. Alltså de har ju alla, de investerar hedgefonder och family office och sånt. Men det är inte så att det var så de blir rika de flesta. Vissa har ju ärvt pengar kanske. Men det är också det som är problemet med att bara kopiera folk som är framgångsrika. Och det är lätt också att bara kopiera folk som är rika och som har börjat investera. Och så tänker man, någon med mycket pengar lika med bra på att investera. Men det stämmer ju inte heller.
Det är bias.
Så det blir sånt bias. Så jag tycker det är viktigt oavsett vad man gör i livet. Och sen behöver det ju vara någon som Warren Buffett, världens typ framgångsrikaste investerare. Hans livsstil, jag har kollat någon dokumentär. Alltså jag hade ju inte velat leva som han. Men det, man drar ju det exemplet då. Han bara, blir rik som Warren Buffett, investera. Han är ju mycket bra på det, men han hade ju inte velat leva. Alltså han lever i sitt liv som han vill, men jag hade inte velat leva som han ändå.
Nej. Han hade ju en extremt hög värdering på finans också. Han visste ju tidigt att han ville bli. Så han liksom slukade ju böckerna i biblioteket. Men det var hans grej liksom. Exakt. Och det är där missen folk gör. Hur vill du leva? Exakt. Hur ser det ut? Definiera det först. Och sen kan du liksom dra lärdomar från andra. Jag tror också det är viktigt att inte leva i skuggan av människor. Alltså det tror jag är en grej som man kan se upp till någon. Men om du ser upp till någon och försöker bli dem. Då är du inte dig själv igen. Då försöker du vara någon annan som du inte är. Och då kommer det... Förr eller senare clasha och sen ringer man Mario.
Ja, exakt, ringer man Mario
för att jobba med det. Så jobbar vi för det.
Det är lite, ja, för det har jag också börjat tänka på. Det är bra poäng där med förebilder och så. Alltså det är bra att ha förebilder, men man ska ju inte vilja bli exakt som dem. Man får ju lära av de andra och så får man ju liksom ta och anpassa det till en själv och hur man själv vill leva. För man vill ju kanske inte köra all in och bli som Elon Musk, men man kan ändå vara imponerad av vad han gör. Alltså lite så.
Stå på hans axlar istället för i hans skugga. Exakt. Det är någonting jag jobbar med väldigt mycket med folk. Det är lätt att man sätter folk på piedestal eller typ ser ner på dem. Och det kvaddar det lite psykologiskt ibland också.
Ja, exakt. Och nu pratar vi lite om ditt eget företag. Och det är lite så här creator economy som har blivit större och större på sistone. Det här med alltså hur man kan leverage social media för sitt eget företagande. Vad är din overall perspektiv på det, creator economy, möjligheterna det finns och vad du ser liksom framgent. Mm. Det är så, du har byggt ditt företag till stor del också. Och bra word of mouth också.
Ja, exakt. Ja. Organisk marknadsföring liksom. Ja. Det. Så jag tror kreatörsekonomin kommer bli så stor. Alltså att lite så här decentraliserat kanske man kan säga. Alltså det är lite blockchainigt. Nej, men alltså det sociala medier liksom blir som en extension av dig själv. Jag är inte sån som säger sociala medier är boven till allting, utan jag tror det handlar om att bli mer av en producent istället för att kanske konsumera lika mycket. Det är superviktigt. Och att, återigen kopplat psykologiskt, våga dela med sig av sig själv, av sina intressen. För att du kan nå ut till så många fler människor.
Exakt, och bara vara autentisk. Jag har börjat märka mer precis. Alltså folk bryr sig inte om det här glamorösa längre. Folk vill bara ha vanliga personer. Jag ser videor, jag lägger upp och postar, jag bara... Jag köpte en ny mikrofon för 400 kronor. Ska jag få jättemånga visningar på det? Man bara, what? Men folk vill bara ha vanliga saker. Liksom. Man ska inte göra det så alltså, tillgjort.
Liksom. Nej, exakt. Men det är intressen. Liksom. Ja. Det blir gemensamt. Istället att man ska passa in på olika sätt. Så det tror jag kommer hjälpa folk överlag. Liksom, att man hittar sin tribe, tror jag. Det vet jag när jag var yngre att det var skitsvårt. Liksom, folk runt omkring. Det fanns inte sociala medier på samma sätt. Det låter jag supergammal här, men det är jag inte ens. Jag är liksom i det gapet mellan internet och inte internet. Mm. Så det tycker jag är superhäftigt att man hittar likasinnade människor. Och då tror jag också att det kommer bli mer hopp mellan intressen. Liksom. Och det kommer finnas mer plats och man kan bli mer nischad och verkligen hitta sitt community. Mm. Det tycker jag är en supernice sak. Och det finns det också pengar att hämta.
Ja, det också. Jag tycker också man bara känner så här bara, men jag vill jobba på investment banking och så. Kanske inte jättebra, men man vill ha något högt uppsatt jobb på något företag som är svårt att få tag.
Yeah.
Alltså jag har ju själv bara börjat märka nu, alltså med alla möjligheter man får. Och antagligen också jag skulle kunna gå in till hur många företag som jag säger bara, ejo, får jag jobba här liksom. Och så hade jag antagligen fått det.
Yeah.
Så hade de struntat i mina betyg liksom och så. De hade ju anställt mig direkt antagligen. Även fast det finns bara den jag går, ekonomikandidat, liksom, där är väl hur många som helst som har bättre betyg än mig. Alltså jag har hyfsat bra betyg, men inte bäst. Men jag kommer antagligen få jobbet istället för dem. För de vet vem jag är. Jag är typ en av de enda i Sverige som gör kommunikation inom alltså marketing för finans. Så jag tror verkligen på det mycket som digitalt CV också.
Ja.
Att det, ja, syns du inte så finns det liksom.
Exakt, det är sjukt bra. Digitalt CV, det hade jag verkligen sett. Att bygga en portfolio av saker man är intresserad av. Det har du gjort superbra liksom.
Ja, det... ja men du också liksom. Ja. Och du har ju fått många möjligheter kring det nu. Du har ju varit väldigt restriktiv, vilket är sjukt bra. Ja. Men du har ju fått många möjligheter kring det som du har kunnat ta på grund av det. Och det är också det att se människorna bakom antalen. Och inte bara följande. Och jobbar jag själv liksom. Man är inte störst, har inte störst kanal. Men man märker när man träffar folk att man har ju faktiskt impact mycket mer än vad man tror. Yeah. Och det är ju faktiskt människor bakom siffrorna. Det är ju lite bottkonton. Där var ju förra veckan. Det är jättemånga följare. Man droppar ju.
Ja, men de kom tillbaka.
Ja, de kom tillbaka.
Kanske var bottkonton också. Ja. Men det var nog Instagram. Men jag tror också att du får bort den här grejen av att du måste ha 100 000 följare. Alltså,
det finns ju den här 1000 fans. Det finns ju den boken.
Fans, Ravaging fans, exakt. Superbra. För du behöver inte. Och så, om du har en produkt eller tjänst, och det kan man skapa med tiden i takt med att man lär sig och bygger sin portfolio och hitta intressen. Men du behöver inte så mycket människor för att kunna leva på det. Nej. Det är det som är så intressant. Så om du får chansen att göra det du tycker om och får betalt för det, så tenderar du också att trivas mycket mer. Och liksom, du känner mer meningsfullt i det du gör. Och det tror jag, liksom, den här kreatörsekonomin verkligen finns en chans. Sverige laggar efter brutalt. Det är en sak som är säker. Så det finns verkligen plats att ta för den som kanske lyssnar och liksom har lite intresse som vill dela med sig av. Många anime kör bara.
Ja, exakt. Det finns, alltså, vad som helst, det spelar ingen roll vad man för hur nischat intresse man än har, så är det de som tycker om det.
Ja, jag är svinjobbig mot mina vänner. Alltså jag bara delar med dig av det. Ja. Upp på sociala medier. Eller rita. Jag bara kör. Alltså,
jag börjar bli sig också. Jag bara, du borde lägga upp på TikTok. Och så liksom jag bara så här, manglar på. Men
verkligen.
De flesta tycker det är jobbigt. Men de tycker bara, alltså, det låter rimligt. Det låter bra. Men
det är rimligt.
Det är ju ett väldigt steg att ta.
Ja.
Det är vi fortfarande underpriced attention liksom. Ja. Och också så här, TikTokification av social media, och Gary Vee börjat prata om det här med interest graph också, som du var inne på, att
exakt.
Man får ju inte den här consistent viewsen liksom, och även om du har 100 000 följare, utan du bedöms ju verkligen på content och intresse.
Ja.
Det är ju det också, att du kan lägga upp din första video för 1 miljon visningar, och så liksom bam, där har du ett framgångsrikt företag liksom. Alltså, det behöver inte vara svårare än så. Att jag tror det är coolt också att säga att du kan börja från ingenstans och snabbt nå framgång också. Det kan ta lång tid också. Men får du bara någon video som poppar, så är det liksom...
Exakt. Och lång tidshorisont igen.
Ja, exakt. Exakt.
Exakt. Jag tror det är viktigt att inte bli hooked på viewsen heller. Alltså viewsen, resultaten. Sant. Liksom. Och får du en banger video som flyger, kul liksom.
Mm.
Men om man tänker så här, om du får 500 visningar, sett 500 personer i ett rum. Alltså, du vet, man måste
sätta det i perspektiv.
Perspektiv också. Mm. Att det är jättehäftigt om du bara kan hjälpa en person, och du vet, bara det är wow.
Exakt. Och om man ska tänka sig att man vill jobba med det heltid, alltså 500 personer är jättemycket, och så är det liksom en kanske som gillar det du verkligen gör från den videon, och som du kan börja jobba med. Och sen, alltså, jag håller verkligen med om det. Det är viktigt att se det också. Människorna hela tiden, och kunna distansera sig från siffrorna också. Jag går ju gärna så här in och kollar varje morgon hur det har gått.
Mm.
Men det är ju inte så bra egentligen heller. Alltså, jag känner inte så här någon kinesisk koppling, men det kan det vara så här, vad fan, fick den här inte fler visningar? Men det är viktigt att kunna
distansera. Men det är också så här, mäta. Återigen, så här, målmäta, hur går det, ta kik på det. Okej, det gick inte så bra, men som du säger, ta lite distans från det. Ja, den var intressant. Jag tyckte den var nice. Och sen kanske några av de 100 personer som såg det tyckte den var jättebra. Och man vet ju inte heller där.
Och det är så här, maximal AB-testing, som man pratar inom marknadsföring också. Där man kan, det handlar så här, olika copy, man skriver olika saker till ads. Men här har du liksom TikTok, så får du svaren direkt på vad folk gillar. Och så får du bara bygga vidare på det. Men som du säger också, ibland är det videos som får mindre views, kan ju också ge väldigt mycket värde. Och alltså att det är en viss typ, men man ska ju inte bara göra trender för det är coolt och flashigt. Då bygger man ju ingen djuphet liksom. Så det är alltid en så här avvägning.
Ja, och verkligen göra sin grej tror jag är superviktigt.
Och creatorpreneur också, det finns ju mycket så här, du jobbar ju själv på kursen, men det finns ju mycket så här, alltså, kurser som är sämre också. Har du några så här snabba tips, men har du några tips på vad man ska hålla sig undan för? Låter det bara för att vara sant? Men det finns ju mycket, många också som säljer in en livsstil, och så får de med någon som köper kursen, och så bygger de vidare på det här. Du vet, så blir det en sån här loop där det enda man säljer in är en livsstil, där man ska sälja samma livsstil till andra.
Mm.
Fast man egentligen ger ju inget värde. Alltså, man typ så här, coachar folk och tjänar 80 000 kronor, och så ska de coacha folk till att tjäna 80 000 kronor. Och så blir det så här, ja, det blir ju inget värde.
En konsekvent loop, när jag fattar. Det tror jag absolut är viktigt att inte bli såld på livsstilen nödvändigtvis. Liksom så här, det finns ett saying där de säger, om du vill lära dig från någon, gå till en person som har det du vill ha. Jag kan vara lite så här, fast är det sant? Om du tar till exempel då Usain Bolt, som är världens snabbaste man. Hans coach har ju inte slått världsrekord.
Nej.
Men är fortfarande de bästa coacherna i världen till exempel.
Mm.
Så där faller det lite liksom. Så jag tror det är viktigt att man går till en person som har kunskapen man söker efter och vill. Inte kanske gör big bold claims nödvändigtvis alla gånger liksom. Låter det för bra för att vara sant så är det nog det.
Ja.
och vara vaksam över att allting som är värt att ha tar tid att bygga över tid. Återigen, annars går det för snabbt upp så kommer det också gå väldigt snabbt ner. Tenderar att göra. Psykologin hänger inte med.
Mm.
Så det är väl en sak. Ja, men typ där tror jag.
Ja.
Alltså, till att börja med liksom. Ja. Ja, dubbelkolla, snacka med människan. Är det väldigt pushigt? Är det väldigt salesigt? Då kanske det är en liten hint. Kolla referenser, vad det gäller.
Ja,
där exakt, någonstans, exakt. Och inte bara de här vanliga typiska referenserna man ser i videoformat. Det låter ja. Robotigt.
Ja, det blir ofta det.
Ja, exakt. Ja, exakt. Mm. Det tror jag är bra att kolla på. Liksom.
Mm. Good tips där.
Ja.
Då säger jag stort tack Mario för att du var med. Det har varit superkul. Vi har pratat om väldigt många olika grejer. Men jag tror det är väldigt bra liksom, att vara med om man vill ha ett rikt liv. Liksom, då.
Det tror jag absolut. Så,
hoppas få med sig något värde från det här. Jag har i alla fall fått med mig mycket, mycket värde.
Ja, med det. Ja. Det var superkul. Jag uppskattar det. Så.
Verkligen. Och man ska ju följa dig såklart.
Ja, det får man
göra. Social media och så. Man är taggad och vill lära sig mer om det här.
Mm.
Och kanske till och med jobba med det om det är så att man känner att man vill utveckla. Du får förklara lite mer.
Ja, men då finns det plats där, absolut. Ja. Det kommer komma mer efter 2023. Just nu har jag stängt för konsultationer för att det är ganska fullbokat. Men det kommer komma mycket content också på 2023. I samma show här som Allemok show.
Ja, ja.
Så det får ni jättegärna följa. Det är Morgani överallt bara där. Så.
Ja. Ja, okay. Awesome. Och har ni något ni vill snacka om så får ni bara ta och hitta oss upp liksom på social media. Exakt.
Det är en affär.
Ja, som det är sagt. Så stort tack Mario.
Tack så mycket.
Tack till dig som lyssnar. Ciao.
Ciao.